Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatpsykologipodden, en podcast med mig, Liv Svirsky, och Frida Hylander. Hej Frida!
Hej Liv!
Vi är igång igen med det vi planerade skulle bli vår säsong 2. Mm. Och det blir det ju i och för sig. Men den blir inte som vi hade tänkt oss, för det kom en coronakris emellan.
Precis, och när vi började planera säsong 2 för några veckor sedan, så tänkte vi att så här, ja, men vi kanske kan ha ett avsnitt om corona, men hela den här krisen kanske kommer vara ganska så mycket över då och inte kännas så aktuell längre. Men det har vi förstått med den här coronakrisen, att den är mycket, mycket mer långvarig än vad vi kanske först hade trott.
Mm.
Men också att den har väldigt mycket att lära oss om hur vi faktiskt kan hantera klimatkrisen. Så.
Just det. Och det blir det perspektiv vi tar på dagens samtal, eller dagens avsnitt.
Mm.
Kan inte du börja, Frida, och reflektera lite kring just det? Coronakris versus klimatkris.
Mm. Precis. Jag tänker en sån här fråga som har dykt upp mycket, i alla fall i klimatkretsar eller i klimatrörelsen, som är en ganska frustrerad fråga, är ju så här, varför agerar vi så oerhört kraftfullt nu i coronakrisen, men inte i klimatkrisen? På många sätt så är ju fortfarande klimatkrisen en mycket större kris, en mycket mer långvarig kris, och en kris som spänner ännu mer över hela samhället. Finns ju dessutom indikationer på att pandemier av det här slaget blir vanligare i takt med att klimatkrisen förvärras och i takt med att den biologiska mångfalden minskar. Så att vi kommer antagligen bara se fler virusutbrott och så, i liksom, som en konsekvens av klimatkrisen och sådär. Ja, men det är i alla fall en väldigt relevant fråga, och en frustrerad fråga, och med rätt en frustrerad fråga. Så varför agerar vi så oerhört kraftfullt nu och inte alls lika kraftfullt mot klimatkrisen? Sådär. Jag tänker att vi kan liksom spekulera lite kring det och dra lite paralleller till hur vi människor generellt reagerar på olika typer av hot. Så om vi tänker oss att både liksom klimatkrisen är ett hot och coronaviruset är ett hot.
Mm.
Och då verkar det ju vara så att vi reagerar mer på hot som vi uppfattar som direkta, akuta och plötsliga. Och vi reagerar mindre på hot som är lite mer gradvisa och mer indirekta. Och när det gäller coronaviruset så är ju kopplingen mellan hotet och konsekvenserna väldigt tydliga och konkreta för oss. Det finns ett virus, viruset tar sig in i människor, människor blir sjuka och dör. Så det är en jättetydlig koppling där. Och väldigt liksom, det blir väldigt tydligt hur allvarliga så här, konsekvenserna kan bli. Man får det här viruset och då kanske man dör. Och vi är generellt väldigt rädda för att dö och vi är rädda för att andra människor runt omkring oss ska dö. Det är liksom inget konstigt med det. Men jag tror att vi alla kan känna den rädslan ganska så tydligt i kroppen. Och nu vill inte jag säga, för jag menar, vi vet ju att människor dör till följd av klimatkrisen idag också. Men det är ändå så att kopplingen där är inte lika direkt och lika tydlig. Klimatkrisen är ett mycket mer komplext hot. Vi vet att liksom, temperaturen har successivt ökat under många, många år. Det ger upphov till exempel att det blir vanligare med skogsbränder som i sin tur dödar människor och dödar djur och dödar växter och sådär. Men vi kan inte heller säga lika tydligt att exakt den här skogsbranden är resultatet av klimatförändringarna. Så. Mm. Utan det är hela tiden i klimatkrisen att vi kan se mönster över tid och vi kan se olika samband. Men det blir inte, det är mycket, mycket svårare att göra den där akuta direkta kopplingen. Så, på det sättet som liksom coronaviruset, liksom som vi kan göra med coronaviruset. Och dessutom så har ju coronaviruset dykt upp som ett plötsligt hot. Lite så, från ingenstans och på bara några månader så har det blivit liksom spritt sig över världen. Och vi kan verkligen följa i realtid hur det här virusutbrottet sprider sig. Vi kan följa i realtid hur många som dör, vi kan följa i realtid hur hårt ansatt sjukvården är i olika länder och sådär. Så det blir på det sättet så har det här virusutbrottet uppfyller många av de så här kriterierna på ett hot som gör att vi människor reagerar väldigt kraftfullt.
Jag tänker ibland att det här virusutbrottet är som en slags som en slags genrep. Men som också i någon slags här mikroformat. Liksom. Att när det började i Kina, när vi först hörde de första rapporterna, så är det på något sätt som när vi först började prata om klimathotet. Och sen är det bara snabbspolat till var vi är idag. Liksom i klimat, det är som om det skulle vara samma utveckling fast på olika skalor. Liksom. Att det som är klimathotskalan är så här, skala 1 till 100 000, och här är vi skala 1 till 2 ungefär, så bara går det går superfort det vi ser. Men att tänker de första rapporterna från Kina, då var det typ så här, åh gud vad läskigt, de har det där borta, några få, lite sådär, usch liksom. Och hur det sakta liksom har närmat sig oss, blivit mer verkligt, blivit mer påtagligt, blivit mer personligt, från att liksom några få långt borta till att det här kan drabba mig eller någon anhörig eller någon vän eller liksom, och Facebook flödar av personliga berättelser av människor som man faktiskt känner och så. Så att det är liksom
ja, och det där är ju ytterligare en anledning till att vi reagerar väldigt starkt på coronaviruset, att vi upplever konsekvenserna liksom mycket närmare oss själva. Det gör någonting med oss när vi får se liksom människor i vår närhet drabbas. Eller människor vi får se liksom bilder på. Människor som dör. Eller läsa de här liksom historierna om alla de här människoödena och så. Mm. Men jag tror det där som du sa om att det här känns som ett genrep. Det håller jag verkligen med om. Jag tror att det är ganska många som upplever det som det här. Och det som väl blir väldigt tydligt också är att en kris kan komma jättesnabbt.
Mm.
Och inget samhälle eller ingen människa är 100% skyddad från det. Mm. Även, för det ser vi ju verkligen nu, att även väldigt, vad ska man säga, stabila och rika länder drabbas jättehårt av detta. Och det är också som att den här coronakrisen blottlägger hur skört många delar av samhällssystemet faktiskt är.
Och hur så. Vi sitter ihop.
Och hur vi sitter ihop, verkligen. Det finns inget som isolerade enskilda människor. Inte ens i de här självisoleringstiderna.
Nej.
Så är vi ju isolerade från varandra på det sättet. Så.
Mm.
Nej, så det finns verkligen många likheter. Och jag tänker i bästa fall så kan ju den här coronakrisen göra att vi blir fler som förstår vikten av att bygga upp en större motståndskraft i samhället. Och sådär, en större resiliens och så. Vilket jag tänker att vi kommer prata kanske lite mer om i nästa avsnitt. Så.
Men om vi stannar nu kring själva krisreaktionen då. Hur vi människor reagerar när vi faktiskt står inför en kris som är här och nu.
Mm.
För det är ju också lite, alltså det är också någon skillnad gentemot klimatkrisen. Därför att den fortfarande är på något sätt, vi är på sätt och vis i den. Men den har inte börjat ge sina tydliga konsekvenser i våra liv än.
Mm.
Så som corona, nu är vi rakt inne i liksom, mitt i det. Vad säger du om det? Hur reagerar vi i kris?
Jag tänker att en vanlig reaktion är ju att bli rädd och att bli orolig. På det sättet så liknar ju också corona-oro och klimatoro varandra. I det att i båda de fallen så står vi faktiskt inför ett verkligt hot. Det vill säga att oron är ju till viss, eller till ganska stor del, befogad. Om vi ser på oro som en rimlig respons. Alltså det är ju lite så här kroppens och hjärnans sätt att tala om för oss att här är det någonting som är potentiellt farligt, som vi behöver hålla koll på, som vi ska försöka skydda oss ifrån. Så på det sättet är ju inte oro något dåligt eller något farligt eller något vi ska bli av med, utan på det sättet så är ju oro bara ett sätt att för oss att bli medvetna om att vi står inför ett hot som vi ska försöka skydda oss från. Och det är samma i coronakrisen som i klimatkrisen. Så på det, jag tycker inte det finns någon anledning att försöka så här, liksom bli av med den oron och låtsas som ingenting. För det är inte ingenting nu, utan nu är vi i den här krisen. Så. Sen så det som man får fundera kring är ju så här, men vad leder oron till för oss? Så. Och om man tänker så här att om oro liksom är ett sätt för kroppen och hjärnan att lite varna oss för ett hot och hjälpa oss att skydda oss från det här hotet, så är det ju bra då om oron leder till att vi följer de rekommendationer som vi har fått nu från Folkhälsomyndigheten. Det vill säga att om oron hjälper till att påminna oss om att vi ska tvätta händerna ofta, att vi ska hålla avstånd, att vi ska undvika onödiga resor och att vi inte ska träffa folk i riskgrupper, eller om man är tillhör en riskgrupp, eller om man är över 70 år, att man håller sig hemma och så här. Men då är det ju kanske bra så att vi får de där påminnelserna och så. Men däremot om oron leder till att vi blir så liksom totalt uppslukade av coronakrisen, att vi till exempel kanske sitter och spenderar liksom all vår vakna tid av att så här läsa artiklar och läsa om folk som dör och vilka de var och leta upp liksom allt möjligt och hela tiden tänka på detta och nästan känna som att man inte får tänka på någonting annat, för då, alltså så, om vi blir liksom helt uppsnärjda i detta, så att vi till slut begränsar vårt övriga liv på ett sätt som ligger långt utanför det som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Då kan man kanske börja prata om att oron börjar bli liksom dysfunktionell, eller kanske till och med att oron börjar bli så här ohanterlig på ett sätt så att man kanske skulle behöva liksom få hjälp med att ta hand om den. Så tänker, och det är egentligen också samma i klimatkrisen, att där kan man ju också se för vissa att liksom klimatoro i sig är absolut inget sjukdomstillstånd eller någonting som man behöver söka vård för, men vi vet också att för ett antal personer så blir också klimatoron så stor och stark och tar liksom över allting och kan göra att livet blir så begränsat, eller att man inte riktigt kan sköta sitt liv på liksom.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
på ett tillräckligt fungerande sätt, att man kanske skulle behöva få hjälp med det och sådär. Så att det är lite, ja,
finns det en gradskillnad där. Men precis, då är vi ju liksom inne på när oron blir destruktiv. Men det som ju också är fascinerande här tycker jag, det är ju den konstruktiva kraft som vi också ser släpps lös. Hur liksom, ja men, destillerier ställer om från att producera brännvin till att producera handsprit, och företag byter helt inriktning och gör respiratorer istället för bilar liksom. Och folk där jag bor, så har man pratat liksom, har det samlats in OH-papper för att göra egna visir, och det dyker upp grannsamverkansgrupper med vi handlar för dig i riskgrupp. Alltså det är en otrolig kraft i konstruktiv mening också i det här, som ju också är driven av på sätt och vis samma oro, fast där man på något sätt, nu måste jag göra något åt den här situationen. Mm. Som ju är oerhört fascinerande och också tycker jag, ja men, välgörande. Inte bara i vad den åstadkommer, utan också rent psykiskt. Liksom, att det här är också en inneboende kraft som finns hos många, att göra något bra när det krisar.
Mm. Precis. Och jag tänker att det där ser ju vi från, alltså när vi jobbar med patienter som har liksom ångestsyndrom eller som har liksom orosproblematik och sådär, att det som vi brukar kalla för så beteendeaktivering är ofta ganska gynnsamt vid oro. Både vid oro men även vid liksom nedstämdhet och depression. Det vill säga att aktivera sig genom att göra saker som på ett eller annat sätt känns meningsfullt eller som blir belönande på något sätt. Mm. Och med belönande så menar jag att antingen någonting som känns som är roligt, men inte minst som kan ge en känsla av att man så här bidrar med någonting, eller att man är till nytta, eller att man gör någonting tillsammans med andra och kan känna att man liksom är en del av ett sammanhang och så. Mm. Så jag tror absolut att det här som vi ser nu, alla de här initiativen som är väldigt kreativa, och det är också väldigt hoppfullt tänker jag, det här att människan är en så oerhört kreativ och anpassningsbar art. Men att det fyller en viktig funktion för oss att få vara med och bidra och att få vara med och hjälpa till.
Mm.
Och det nu är ju, alltså coronakrisen är ju så ny, så att vi har ju liksom ingen forskning på liksom coronaoro eller vad som är hjälpsamt för att hantera coronaoro. Men jag skulle gissa att det inte ser särskilt annorlunda ut från det vi vet om att hantera klimatoro eller klimatångest. Det vill säga att det är gynnsamt för oss att få vara med och bidra till förändringen. Och att få vara med och göra det liksom tillsammans med andra människor. Vare sig det är i samma rum eller som vi gör väldigt mycket nu liksom på digital väg. Men att få vara med och bidra till förändringen och få vara med och liksom sätta sig själv i handling på något sätt. Och ägna sig åt liksom meningsfulla aktiviteter. Det verkar vara ett gynnsamt sätt att ta hand om sin oro.
Men då tänker jag ändå, det kanske är lite dysterkvistigt liksom, men då tänker jag så här. När vi är i coronakrisen idag så är det ju faktiskt så att de här olika åtgärderna som görs, de kan fortfarande göra stor skillnad. Alltså om man snabbt skakar fram en massa handsprit och skyddsvisir, så kommer de att göra nytta. Liksom, det finns fortfarande marginaler att göra nytta. Men om vi skulle tänka oss i samma skede i klimatkrisen, så kommer ju faktiskt många saker vara för sent.
Mm.
Det har gått för långt för att de åtgärder. Och det där funderar jag på, vad är det som, när är det vi startar vårt åtgärdstänkande? Måste vi liksom, alltså på något sätt stå där det brinner för att vi ska göra det? För det där är ju en svårighet med klimatkrisen, att vi inte vi tar åtgärderna nu fast vi inte står där det brinner, fast vi inte riktigt ser. Det är liksom inte så att man åker dit med sina OH-papper raka vägen till akuten och de tejpar ihop och går ut till patienten. Det är så oerhört påtagligt att det vi gör nu, det gör nytta nu. Men klimatkrisen har vi den här skalan igen.
Precis, och det är just den där grejen att kopplingarna är inte lika direkta och tydliga i klimatkrisen, och det gör det svårare för oss att agera. Mm. Det är en ganska vanlig kommentar från personer som är klimatengagerade eller som vill bli mer klimatengagerade, att man vet inte vad man ska göra. Det är jättesvårt att få grepp om, såhär, men hur kan jag hjälpa till och vad ska jag göra och sådär. Jag tror också att det, jag vet vi har pratat om det, eller jag tror i alla fall att vi har pratat om det tidigare, att det är liksom en anledning till att vi så lätt i klimat, i vårt eget såhär, klimatengagemang hemfaller till att göra de här lite mindre grejerna i hemmet eller så, för att det är så enkelt och konkret på något sätt att känna så här, ja men nu tar jag min så här tygkasse till affären, eller nu struntar jag i att äta kött, och nu tar jag tåget istället för bilen. Och så kan vi få den här direkta känslan av att så här, men nu har jag gjort någonting här som har bidragit så. Och jag tror den där känslan av, alltså att få den liksom feedbacken av att så här, nu gjorde jag någonting som var bra, nu gjorde jag någonting som bidrog här, den ska vi inte underskatta. Det är oerhört frustrerande för oss att vara i en situation och se att här behöver det göras enorma grejer och sen inte riktigt kunna kanalisera det i handling. Så det är jättejobbigt, och det är ju också någonting som kan riskera att vi blir passiva eller att vi skjuter frågan ifrån oss och sådär.
Och det här måste man ju komma ihåg också, att det här är mänskligt. Alltså i klimatkrisdiskussioner så förs det ju ofta liksom en debatt om det här, och med delvis tycker jag ganska aggressiv underton, att varför kan inte folk göra rätt, varför fattar de inte, varför kan de inte skärpa sig och så. Där tänker jag också att det ändå är viktigt att komma ihåg att det här är väldigt mänskligt. Vi har ett behov av att se att det vi gör gör skillnad här och nu. Alltså vi fungerar så, för vi är kortsiktiga varelser. Det är liksom inte av illvilja, utan det är faktiskt så att liksom, att gå iväg med sina sopsorteringskassar till miljöstationen är oerhört konkret, och det ger en liksom en omedelbar feedback. Men att minska andra former av liksom verkligen farliga utsläppshot eller så. Det är ju lite så att okej, jag gör det här och undrar vart det tog vägen nu. Det är svårare för oss människor.
Och som sagt, man ska inte underskatta det. Däremot så tror jag både i coronakrisen och klimatkrisen att vi kan behöva reflektera lite kring och skilja ut så här, vad gör jag för att det liksom känns bra i stunden, och vad gör jag som faktiskt kanske bidrar till den här större förändringen. Nu kan man ju säga så här att det som också är tacksamt för många just nu är ju att de här råden och rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten har gått ut med, de är ju väldigt konkreta och väldigt liksom enkla för oss att utföra. Nu kan vi i princip stå och tvätta händerna och känna att så här, ja men nu har jag liksom gjort någonting,
vi gör nytta.
Man kan ta liksom en omväg för att undvika människor och känna att man gör nytta. Man kan till och med här, stanna hemma och titta på TV och känna att man gör nytta. Så att det är ju någonting helt annat, det är en annan, och jag ska verkligen inte förminska, för att det är jättemånga människor nu som kämpar och lider oerhört mycket. Inte minst jag själv som har en verksamhet som är jättedrabbad av coronakrisen och sådär. Så att jag ska inte säga att det bästa vi kan göra just nu är att stanna hemma, för så är det verkligen inte för många av oss. Men det är ändå någonting med det där, att det vi blir uppmanade till av myndigheten att göra just nu, det är ganska så konkret och handgripligt och kräver inte nödvändigtvis en jättestor insats av oss. Så, till skillnad från om man tänker i klimatkrisen där, som vi har varit inne på flera gånger tidigare, att det viktigaste vi kan göra är kanske att bli liksom mer aktiva medborgare och att organisera oss. Och det är saker som kräver ett mer liksom långsiktigt engagemang och att kanske kräver mer tid och mer liksom omställning och sådär. Det är svårare än att så stänga av vattnet när man borstar tänderna eller släcka lampan eller sådär.
Och egentligen är det ju inte svårare. Det finns ju många av de råden som är bra för klimatet som är väldigt enkla också. Flyg mindre.
Mm.
Det är inte jättesvårt.
Nej.
Det är ganska konkret. Det är väl det att vi tycker att det har så stor påverkan på våra liv.
Ja.
Mm. Och att liksom, och att vi på något sätt, okej, om jag flyger mindre, kommer det göra någon skillnad då?
Mm. Ja, och där kan man väl säga då att, nej men precis, och där kan man väl också säga att skillnaden mellan att så här avstå en flygresa själv och att så här, organisera sig för att förändra så här lagstiftningen kring liksom flygen. Så, där det kanske, vi kanske gör mer nytta i att driva kampen mot att förändra lagstiftningen. Men det är ju också en större insats kanske av oss än det här.
Mm.
Liksom, att avstå en flygresa. Och så. Så att det är lurigt. Men jag tror också att ytterligare en sak, och det här får vi väl se. Men jag tror ändå att någonting som kan göra att vi också agerar mer nu. Dels så tror jag verkligen inte man ska underskatta att nu har vi faktiskt politiker som går ut och talar om för oss väldigt tydligt vad de förväntar sig av oss. Mm. På ett sätt som de aldrig har gjort i klimatfrågan. Det har ju aldrig varit någon politiker som har gått ut och sagt till oss att nu förväntar vi oss att ni inte flyger mer, till exempel. Det skulle liksom, ja. Men här gör de ju verkligen det. Så det ska vi inte underskatta. Vi ska inte heller underskatta hur mycket vi påverkas av att se andra människor. Alltså att liksom de sociala normerna jättesnabbt skiftar över här nu. Och att vi driver liksom beteendeförändringen hos varandra. Så. Men det är också skillnad på att göra uppoffringar som vi tänker är temporära med någon slags förhoppning om att säga, men snart kommer det här att vara över och då kan vi återgå till det normala. Vilket vi, och nu får vi se, det där kommer kanske att förändras. Jag tycker man börjar prata lite, nu är vi ju typ en månad in i den här lite mer akuta krisen, i alla fall här i Sverige. Och man börjar prata mer och mer nu om att så här, men vi kommer nog inte kunna liksom återgå till det normala. Och klimatrörelsen skulle ju verkligen säga nu att nej, men vi ska inte återgå. För det vi var i innan, det var ju inte heller hållbart. Så där. Men jag tror ändå att det ändå finns med hos många människor, tanken om att så här, ja, men nu får vi göra det här ett tag och sen kan livet få återgå. Det är enklare för oss generellt att göra de där jobbiga förändringarna om vi tänker att ja, men det är bara för en liten stund eller en liten period och sen kan vi gå tillbaka till det normala. Medan det vi pratar om i klimatomställningen är ju att förändra ganska så mycket i grunden, det vill säga inte göra någonting lite jobbigt ett tag och sen få gå tillbaka. Så jag tror också att det kan vara en bidragande faktor till att vi agerar, eller att vi är beredda att göra de här ganska så stora förändringarna som vi ändå ser människor göra nu.
Det finns mycket att prata om när det gäller det här, likheter och skillnader med klimatkrisen och coronakrisen. Det på många sätt är ju väldigt spännande och samtidigt lite skrämmande.
Ja, verkligen.
Men jag tänker att vi ska väl runda av det här avsnittet. Men vi kommer att komma med flera avsnitt på samma tema. För att det här är fortfarande oerhört aktuellt.
Verkligen. Verkligen.
Ja. Men vi kanske ska tacka för oss för idag.
Det gör vi. Så återkommer vi nästa vecka.
Ja, och tack till er som har lyssnat.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.